Låt oss be. Gud, tack att vi får vara här. Tack att du är här. Och då kan vi få mötas. Tack. Amen. Där jag är uppväxt i Vårgårdatrakten så fanns det ett vi och ett dom, minst. Det fanns ett dom på andra sidan E20. Det fanns också ett dom i Herrljunga. Och nu har jag förstått att i Frista, där finns det dom på andra sidan järnvägen. Det är sånt man får lära sig tidigt i en tjänst. Jag tänker att det finns gott om gränsdragningar och uppdelningar som faktiskt inte gör någon nytta. Som inte behövs eller rent av förstör. Vi och dem, det är ju en uppdelning som i alla fall inte alltid används till någonting positivt. Och jag tänker att vi nu i valtider får höra ganska mycket om vi och dem. Och inte alltid så konstruktivt. Det gäller ju att hitta någon att skylla alla problem på som finns eller som skulle kunna finnas. Och det är ju ofta dem som det är fel på. Och jag tänker att så där är det väl i skolan och på våra arbeten och i kyrkan och var vi nu finns, att det finns olika grupper och intressen och generationer och ekonomiska situationer och geografiska ursprung och ras och religion och vad det nu kan vara som kan vara vi och dem. Och jag tänker att detta att dela upp människor i onda och goda, inne och ute, rätt och fel, är ganska vanligt även där det inte finns någon grund för det och även där vi inte har någon nytta av det. Men sen finns det ju också exempel på situationer där det kan vara mer rättvist kanske att se skillnader människor emellan. Är det rättvist till exempel att den som har lätt i skolan får lika mycket av lärarens tid som den som har det svårt? Eller är det rättvist att den som har svårt får mer hjälp? Ja, i så fall så bygger ju det på att man ser olikheterna och gör någonting bra av det. Se olikheterna för den svagares skull. Då kanske ett vi och ett dom ibland kan vara på sin plats. Som ett exempel. Vi ska läsa en liten bit ifrån Johannes evangeliets 17 kapitel ur någonting som brukar kallas för Jesu överste prästerliga förbön. Det är ett av de krångligare orden i svenskan kanske. Men det är en bön som Jesus ber för sina lärjungar då och nu. Det är en slags avskedsbön, och detta är det sista som han säger till lärjungarna innan han grips, förhörs och döms till döden. Jag läser bara en liten del av den här bönen, och det är verserna 9-11. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Det finns ett vi och dem i den här bönen som jag liksom har fastnat i och för. Och som vi ska se om jag kan säga något konstruktivt om. Jesus stryker under på något vis att den här bönen, den är för de här, men inte för de här. Jag ber för lärjungarna, men jag ber inte för världen. Och det är naturligtvis inte en generell princip som Jesus har, att han inte ber för alla människor. Men just här så finns det en grupp som Jesus ber om någonting särskilt för. Och det vi ska fundera på så småningom är, finns det ett vi och ett dom som på ett sunt sätt kan vara konstruktivt när du och jag ber? Finns det en verklig skillnad mellan människor där ett vi och dem skulle kunna innebära något konstruktivt? Jag vet inte hur dina bönerutiner ser ut. Det kan ju vara väldigt olika. Men för mig är det en bönestund varje dag som i alla fall är varje dag. Sen kan det se olika ut. Och det är det där när man är alldeles för trött för att be. När man har lagt sig i sängen och ska sova och har sagt det där sista till frun som man behöver avhandla inför morgondagens rutiner och vad det nu kan vara. Och så ber vi lite tillsammans. Och jag vet inte om ni känner igen det här, att det handlar om att få sova någorlunda i natt för barnen, för församlingen, för människor runt omkring som kanske är sjuka eller som behöver hjälp på något vis. Och så funderar jag ganska ofta, finns det inget annat att be för? Det är ju bra säkert. Och så tänker jag ibland på det som Jakob säger i sitt brev. Ni ber, men får ingenting därför att ni ber illa. Och det är ju svårt att hantera, ett sånt påstående. Men så säger han ju det här som ju någonstans talar in i det som jag tänker. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Det här att vi räknar upp allt som vi behöver hjälp med för Gud. Jag tror att det är våra vanligaste böner. Ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era egna begär. Det finns annat att be om. Det finns annat att be för. Också. Och jag tror att om vi bara ber om hälsa, praktiska problem och materiell eller karriärmässig framgång för sig själv och andra runt omkring, så tänker jag att den här uppdelningen som Jesus gör i ett vi och dem. Jag ber för er lärjungar, men inte för de andra. Då blir den ju lite konstig. Då har vi svårt att förstå det. Om bön bara är att önska väl för sig själv och andra runt omkring, så vore det väl en konstig uppdelning om man bara skulle be för dem som delar tron. Då skulle man väl ändå be för alla människor. Men nu tror jag att Jesus tänker och säger ungefär så här i den här bönen. I syfte att nå hela världen ber jag just nu inte för hela världen utan för dem genom vilka hela världen ska nås med min kärlek. Men vad är det då som Jesus ber om på grund av att människor tror på honom? Som han inte behöver be om när det gäller den som inte tror. Och vad är det Jesus ber om på grund av att människor inte tror på honom? Som han inte behöver be om när det gäller den som tror. Är ni med? Ja, jag kände att det inte är alldeles enkelt det. Jag har känt det hela tiden när jag förberedde detta. Men vi ska se om vi kan få ordning på detta. Den här bönen som Jesus ber, den är ett helt kapitel. Det är 17 kapitlet i Johannes evangeliet. Och det här är bara några ord där den här strofen om vi och dem finns med. Men det här är en bön för lärjungarna i alla tider. Och han beskriver det som att han ber för dem som har tagit emot och förstått vem Jesus är. Och han ber om 3-4 saker. Bevara dem i sin tro på Gud. Helga dem. Låt dem få ta nya steg i sin tro. Ena dem med varandra och med Gud. Det är det han ber om för dem som redan tror. Och då kanske man kan ana det där att det finns ett vi och dem som kan ha en viss relevans i detta. Där det finns olika grundförutsättningar, olika behov, olika lösningar. Men det handlar om omsorg med olika uttryck för olika människors olika behov. Om man skulle leta efter en bön som Jesus då istället ber för det här som han kallar för världen, så finns de ju också. Inte minst så ber Jesus en sån bön på korset. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Det är lite olika bakgrunder till de bönerna. De har tagit emot och förstått å ena sidan. De behöver den här hjälpen. De har inte förstått. De behöver en annan hjälp. Och då tänker jag så här. Om du tror på Jesus, så har du just därför någonting som Jesus menar är värt och viktigt att bevara. Det finns någonting hos dig som du ska vara rädd om, som Gud är väldigt rädd om. Och det är också så att just därför att du tror på Jesus, så finns det en unik möjlighet just därför att växa som människa, att mogna och fördjupas, att helgas som Jesus kallar det. Och just därför att du tror, så finns det en gemenskap med alla andra som också tror på Jesus, som är viktig. Att du ser den som är din syster och din bror i Herren som just det. Om vi skulle ta Jesu förbön till oss som vår bön, hur skulle det bli? Skulle det förändra vår bön? Skulle det bli något mer än det där med, som ju är bra, familj och vänner och församling och bekanta och andra som vi vet något om? Ja, jag tror det. För fokus skulle inte längre kunna vara bara mig och mitt och mina, utan också dem. Bevara dem. Förbarma dig över dem. Helga dem, ber Jesus. Och det är klart att om vi ber om helgelse, så är det faktiskt inte för vår egen skull. För det är så att Guds nåd, den räcker hela vägen än in i himlen. Vi behöver inte fördjupa oss och utveckla oss för att vi på något vis ska tjäna några poäng hos Gud. När vi gör det för andras skull. För den här världens skull bygger vi tro, församling, gemenskap. Och vill vi be om enhet, så måste vi också släppa den egna bekvämligheten och viljan i första rummet och tänka andra är viktiga. Jag tänker, när vi börjar tänka i vi och dem, kommer du inte ihåg någonting annat ifrån den här predikan? Vi kanske redan har glömt. Men kommer du inte ihåg någonting annat, så ta med den här funderingen. Om vi någon gång tänker, medvetet eller omedvetet, att det finns ett vi och ett dem, då ska det vara för deras skull, inte för vår skull. Så tänkte Jesus. Och om vi någon gång ska använda vi och dem som kyrkor och kristna, så kan det bara vara gott om det är för enhetens skull som vi tänker i ett vi och dem. inte för att lyfta det egna och sänka det andra. Vi och dem, för världens skull. Gud, förvandla oss. Vi ber. Herre, du är ju alldeles unik och speciell och inte som någon annan. Och du ser oss som unika och speciella och som inte som någon annan. Tack för det. Men tack också för möjligheten att få se det där vi som en källa till kraft, som en källa till att nå ut i ett uppdrag som är för dem. Herre, ge oss din kärlek till varandra och till andra. I Jesu namn. Amen.